Spelsnack avsnitt 601 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Hallå, yes sir.
Och Adam.
Hej, hej.
Och det är bara grabbarna grus idag för att Amanda är inte med oss. För att hon sitter och spelar ett annat spel som hon inte får prata om än. Hon spelar Ghost of Tsushima. Så mycket kan jag säga. Och vi kommer höra med om det nästa vecka. Hon har en deadline som kommer upp, för embargot går ut på torsdag, tror jag.
Det är en bunt med embargon som borde gå ut nästa vecka på spel jag är intresserad av. Silent Hill F bland annat.
Ja, det var ju en recension som blev råkade bli publicerad av Silent Hill F där det fick 9 av 10.
Det orsakas där. Och Famitsu gav det 36 av 40.
Ja, jag säger att Famitsu är lite bias där för att spelet utspelar sig i Japan.
Det var vad jag sa också.
Nej, okej. Okay, det är taskigt, men det är lite roligt i alla fall.
Jag kollade upp det. Bara, every game awarded 40 by 40 av Famitsu. Och det var inte lika många som jag trodde att det var.
Nej, men det var ju någon typ stor skandal kring Famitsu för typ, kan det vara 15 år sedan nu? Där de liksom typ... Jag kommer inte exakt ihåg vad det var, men det hade något med betygen att göra, att de liksom inte körde helt rent spel ett tag. För att förut var det så här, få 40-40 i Famitsu, det var ju liksom, det var en stor grej. Och sen så typ någon gång där slutet av 2000-talet, tror jag, så är det jättemycket spel som har fått 40-40.
Det var någonting typ om att Death Stranding fick 40-40, men då var det att den tidningens liksom ägare eller president hade en cameo i spelet.
Ja, men jag tror det ändå var tidigare än så man höll på att prata med det så. Det var någonting. Men i alla fall, det var lite smussel kan man säga.
Men, sen var det någon redaktör som blev arresterad för fraud.
Ja, det var någonting
men
sånt.
Men detta var också ganska nyligen.
Men de har ganska rolig... Jag tycker ändå det är kul med liksom att de har sin så här, men det här spelet, det är liksom 4 recensenter och så får alla liksom ge sin egen skala och sen har de det där samlingsbetyget. Jag tycker ändå det är rätt kul.
Ja.
Men det låter i alla fall för att Silent Hill F kommer vara bra, vilket jag är glad för jag har varit så nära på att försöka counterpicka det i Fantasy Critic. Och ja. Det liksom, så kommer det typ hamna på liksom 90-någonting. Nu tror inte jag det kommer göra det. Jag tror, i så fall höga 80, men då hade det ju varit lite tråkigt för min del då.
Ja, det har varit jobbigt. Inte lika jobbigt som att drafta Mind's Eye. Och
nej,
ja, det counterpickat.
Och det roligaste, det är ju verkligen det som typ sänker dig, Oliver. Men jag kommer ihåg när Amanda var så jävla sur när jag hade counterpickat Mind's Eye och det fick så dåliga betyg. För hon sa att det här är orsaken till att du kommer vinna, sa hon, och kolla mig liksom, stirra mig rätt in i ögonen liksom. Och jag bara, nej, men det är bullshit, det kommer inte vara. Men det är fan... Det är inte omöjligt, för att jag måste ändå säga, Oliver, du har prickat in 4 spel i år som ligger på 90 eller över.
Ja, jag är grym.
Och därför är det helt otroligt att du inte ligger högre upp i listan.
Ja, det är Leslie Benzies fel.
Ja, det är det. Så att det är lite surt faktiskt. Eller surt för dig, inte för mig. Men vi alla satt och skrattade jätteroligt och sa att haha, du är helt körd. Och sen så, ja. Har du repat dig? Men vad har hänt sen sist då vi spelade? Förra veckan så firade vi ju 600 avsnitt. Vi pratade om våra favoritkonsoler, jätteroligt. Och sen så samma vecka så hade vi också en Nintendo Direct där vi fick liksom se en massa nyheter från spel som ska komma till både Switch och Switch 2. Och äntligen får vi se Super Mario Galaxy 2 på Switch.
Ja. Det är ju trevligt.
Ja, men liksom jag vet inte riktigt hur de tänker egentligen. När Super Mario All-Stars kom ut var det typ 5 år sedan nu. För det var väl typ 35-årsjubileumet eller någonting sånt. Så var jag alltså, vart är Switch 2? Eller vart är Super Mario Galaxy 2? Ska inte det också släppas? Så tänkte man att de kanske liksom gör någon add-on eller någonting sånt. För att liksom man släpper en 3D All-Stars men du har inte alla 3D-spelen liksom i mainline-serien. Och sen så klassiskt Nintendo så är det massa rykten så här, men de väntar bara på att få släppa det. Det ligger någonstans i bakkatalogen som typ Wind Waker HD och Twilight Princess HD har nu varit i 10 år. Och så hände ingenting. Och så slutade de också sälja 3D All-Stars av någon jävla anledning.
Men de vill ju att det skulle vara speciellt. För de vill behandla det som samlingsobjekt.
Jo.
Manufactured scarcity.
Ja, det är tråkigt. Men nu får vi både Galaxy 1 och Galaxy 2. Varav den här samlingen då kostar mer än vad 3D All-Star-samlingen gjorde för 5 år sedan. Men sen kan du också köpa spelen styckevis på e-shoppen för
$40.
Ja, det kan du känna är mer okej. Okay. Men det är ändå det som är dyrt.
Ja, Nintendo är jättebra på att liksom ge fans det de vill ha, fast med massa caveats. Nu får ni Super Mario Galaxy 2, men det kostar $40, men det är inte Switch 2 optimerat, men det är alltid massa så här fotnoter om varför det inte är den optimala liksom versionen av det man vill ha.
Ja. Ja, lite, det var väl typ lite uppdaterade texturer, va? Jag tror att om till exempel om du jämför Super Mario Galaxy på den här liksom versionen och den som släpptes för 5 år sedan, då så tror jag att den här är bättre.
Jo, det får man ju hoppas.
Ja, det hade jag inte räknat med. För en sak som också är ganska kul med Nintendo är att de har ju liksom kollat liksom vilka emulatorer och sånt, eller liksom ROMs de använder. Och de har ju upptäckt att många av de ROMsen som finns typ i Nintendo Switch Online och sånt, de kommer ju liksom från piratsidor. Att det är liksom samma typ.
Så att det är jobbigt redan gjort.
Ja, men det är också lite dåligt för att de stänger ner de sidorna också. De arbetar ju hårt för att du inte ska kunna köpa deras spel som du inte kan köpa någon annanstans ifrån heller. Eller ladda ner spel du inte kan köpa någon annanstans ifrån heller. Men det ska ändå bli kul att spela Super Mario Galaxy 2 igen.
Ja, det spelet har...
Jag minns inte ens om jag klarade Super Mario Galaxy 2. Jag kommer ihåg i alla fall att jag var besviken på det spelet för att jag kände att det var för likt det första.
Jag har aldrig spelat Galaxy 2. Jag började spela lite Galaxy 1 med den 3D All-Star-samlingen. Men samtidigt är det liksom bara... Jag tyckte inte kontrollerna var särskilt bra. Bara för att det är ju så vift motion anpassat. jag vill försöka spela det. Och jag har hört folk säga att även om det är ganska mycket same i Galaxy 2, så ska det ändå vara typ bättre design, för de verkligen klämmer musten ur den mekaniken de gjorde för Galaxy-spelet. Så ja, men det är samma, jag är nyfiken på det.
Det är samma liksom argument med om man kollar typ Tears of the Kingdom versus Breath of the Wild. Liksom att alltså, Tears of the Kingdom gör mer med den formen och liksom verkligen spänner musklerna. Men Breath of the Wild var första gången vi upplevde den versionen av Hyrule och det var lite samma känsla jag hade när Mario Galaxy 2 kom, liksom att för att vid det laget så var det att varje gång det kom ett nytt 3D Mario så var det som att de verkligen återuppfinner hjulet på det mest spännande sättet. Och det är verkligen, verkligen en helt unik upplevelse varje gång, och Galaxy 2 var första gången det inte var så, kände jag. Även om det var svinbra och liksom, och det är jättesvårt att säga liksom, vilket spel har bäst designade banor och grejer, alltså för att hur mäter man det, men jag kan absolut se liksom compelling argument för att Mario Galaxy 2 är det bättre av de två spelen. Det är bara att det är liksom, alltså första gången man upplever en viss typ av grej är alltid mer speciell, i alla fall för mig.
Ja, sen tror jag också att jag kommer ihåg vad jag tyckte med Galaxy 2 då, att jag gillar ju väldigt mycket när du har liksom en, som det har varit i Super Mario sedan 64 liksom, att du har liksom en liksom större hubb. Liksom en bana är liksom som en hubb, och sen så liksom, men här finns den här stjärnan och här finns den här stjärnan, så går man liksom, alltså banan förändras beroende på vilket objektiv du kör efter då. Och Galaxy 2 gick ju återigen mer till banor. Så att du liksom, här hoppar du på en bana och sen så går du till nästa bana och sen går du till nästa bana. Och det tyckte jag var lite tråkigt. Och jag kanske hade svårt att se förbi det. Men som sagt, jag har inte spelat så mycket Galaxy 2 sedan det kom. Och då var jag också insatt, jag var ganska trött på Wii. Och det var roligare att spela på 360 när man kunde spela online och sådana grejer. Så att jag vet inte, som jag liksom gav det en rättvis bedömning.
Då hade du funnit enlightenment.
Ja, men precis. Så det ska bli kul att spela dem igen. Och sen, då kommer vi förmodligen ha två versioner av Super Galaxy. Så kan jag och Amanda spela första spelet sida vid sida.
Mm. Du har också förbokat Virtual Boy-enheten.
Jajamän, det har jag gjort.
Åh, gud.
Så jag såg den och jag bara, den där ska jag ha.
Det kommer inte se bra ut.
Nej, det tror inte jag heller. Men det är bara en sån här sjuk grej. Men så är det en massa saker jag har problem med. Okej, men för att du ska kunna använda då din dyra plast Virtual Boy, eller dyr, alltså så farligt dyr är den inte, men för att använda den så måste du liksom ha en aktiv prenumeration på deras tjänst. Annars är liksom den helt värdelös än. Så att det är väl det. Men, och så här, kommer jag sitta och spela de 14 spelen klart? Nej, jag kommer förmodligen bara testa den. Sen kommer den gå upp i hyllan och så får den stå där. Men jag kunde inte låta bli.
Vad kostar den?
Typ 800 spänn.
Okej.
Så det är inte så farligt. Hade den kostat typ 2000, då hade jag sagt nej, då får det vara.
Nej, för vad som egentligen i princip bara är ett plastreplika med en Switch 2-hållare i sig, så är det väl acceptabelt.
Mm. Så jag tycker att det är lite häftigt att man gör den grejen.
Ja, det överraskade mig. Jag trodde aldrig att Nintendo skulle uppmärksamma Virtual Boy.
Nej, och jag typ. Alltså, när de visar att nu har vi uppdatering för Nintendo Switch Online, jag bara, oh boy, nu kommer fler GameCube-spel typ. men så var det inte. Men, och så här, jag hade ju kanske hellre sett att de typ gjorde DS eller någonting. Mm. En Virtual Boy, men Virtual Boy är rätt häftigt. Att de också försöker liksom få det då till att ja, det ska vara så autentiskt som möjligt som det var om du hade haft en Virtual Boy.
Mm.
Sen så kan vi ändå se också att det hade befunnits ett värde i att faktiskt få spelen att fungera utan ett tillbehör.
Mm.
För jag, liksom i mitt huvud så kan jag liksom inte säga hade det varit omöjligt att göra Virtual Boy-appen att den fungerar för sig själv. Utan att du behöver ha antingen de här jävla kartongglasögonen
eller... Så du kan inte starta de spelen utan enheten?
Alltså, så som jag har förstått det...
Du borde kunna spela dem utan 3D-effekten liksom.
Nej, så alltså, som jag har förstått det så behöver du ha antingen den här cardboard-grejen för typ 300 spänn eller den här Virtual Boy-replikan.
Ja, alltså de körde inte i pancake-mode helt enkelt. Och det är lite silly tycker jag. Jag förstår att det liksom är halva gimmicken med de spelen, att det var 3D och så. Men ändå...
Sen kanske det är så att du kanske kan starta appen. Liksom att, jag vet inte liksom om det är någonting som gör i de här liksom grejerna att switchen skulle känna av att nu har du den här saken som du har satt din switch i, nu kan du spela, utan att det kanske bara ser konstigt ut, för att jag vet inte vad för teknologi i liksom den här Virtual Boy-replikan eller den här kartongbiten liksom gör så att du liksom då kan se och spela.
Mm.
Det kanske är något liknande, du vet, så här, med de här gamla 3D-glasögonen med så här blått och rött. Så ser det, bilderna ser helt fucked up ut innan man sätter liksom på sig glasögonen typ. Så jag vet inte. Men jag tycker det är kul. Alltså det är en kul grej.
Mm.
Faktiskt. Sen fick vi ju datum på Metroid Prime 4.
Ja.
Som, vad var det? 4 december. 4 december. Och vi fick också liksom se lite... Jag hade ju trott att vi skulle få liksom en matigare trailer när vi får se datumet på det här. Men vi fick liksom se... Vi fick återigen hintar om hur det här spelet kan tänka sig att spela. Och till synes så ser det då ut så att man liksom går mer åt open world-hållet. Jag tänker inte säga liksom att det är helt open world, men nu har du liksom en motorcykel.
Det ser inte ut att vara open world. Utifrån vad jag tolkar det som så har de en öppen hub area med motorcykeln. Ungefär som Hyrule Fields i Ocarina of Time.
Eller typ så här Arkham City i Batman.
Fast
ish.
Arkham City var ju mer dense. Det här
absolut. Men liksom det är så att majoriteten av gameplayet kommer inte ske liksom i det här öppna området, utan du går in i små områden sen där du liksom har då pussel och grejer.
Ja, för när hon körde runt, man kunde se liksom i horisonten på den här ökenbanan då vad som såg ut som områden som vi har sett i andra trailers eller liknande. Liksom, ja, där är skogen och där är det här komplexet med blixtar och skit liksom runt omkring. Så det är något man typ kör till.
Vad tycker ni om det?
Jag har inget... Jag är inte rakt emot det. Men om det bara är en tom öken med typ två bunkrar att gå ner i för hemligheter, då blir jag lite irriterad. Utan de måste ha någon mer... De måste bygga ut gimmicken lite mer, känner jag.
Ja, för annars är det lite så här, what's the point?
Ja. Är det bara för att få det kännas stort?
Mm. Men så känner ju precis majoriteten av alla open worlds idag. Det är liksom så här, what's the point? Det är liksom ett sätt för att typ sätta ut fiendeläger och sen använda ett tråkiga stridssystem.
Mm.
Ja, jag vet inte fan vad jag... Alltså, det här var första trailern, tror jag. Där jag kände, oj. Det här gjorde mig inte jättesugen på spelet, ärligt talat. Jag vet inte, alltså... Det känns, det är kanske lite löjligt, men det är liksom Samus på en motorcykel. Det bara kändes så fel. Alltså, det är typ ytligt att tänka så, för att det är liksom bara en förlängning av typ, alltså, gameplay-moment. Men det ser riktigt B ut. Jag vet inte.
Vilket fordon hade du känt varit mindre B?
Jag tror inte att jag tänker liksom Metroid med fordon överhuvudtaget. Jag vill inte ha stora öppna ytor som är transportsträckor i ett Metroidvania. Liksom, alltså, jag vill att bandesignen ska vara dense och...
Och sitta ihop på ett annat sätt.
Ja, precis. Inte liksom det jag bara typ åker runt på... Ja, nej. Ja, det här var första gången liksom, som de släppte en trailer för det här spelet där jag bara... Jag vet inte fan. Alltså, ja.
Men det är för att jag förlorat,
problemet är också att Metro Prime 4 får sjukt dåliga trailers egentligen när man tänker efter. De säger väldigt lite om själva spelet. Och det gör mig lite irriterad att man får en trailer och det enda man får, visst det är bra för en Tysa, men samtidigt, jag har ingen aning om hur spelvärlden kommer kännas. Kommer det vara som typ Metro Prime 3 som jag börjat spela lite, där det är liksom, aha, det här var ju chockerande linjärt. Eller om det ska återgå mer till Prime 1 i design. Men jag har fortfarande ingen jävla aning om vad det här spelet vill vara på sätt och vis, tack för de här trailerna.
Men för att en grej som jag gillar bäst i ett Metroidvania, det är just det här när man hittar liksom nya områden och ser hur de länkar ihop till de andra. Det är därför jag tycker Hollow Knight och då Silksong är så himla bra. För att det är så att helt plötsligt hittar man ett nytt område och så ligger det emellan kanske tre olika områden som alla har, liksom, som man kan hitta. Som man, shit, jag har liksom gått runt på min kartan jättelänge och jag visste inte att det här området fanns, men nu finns det tre vägar in hit. Liksom. Mm. Och man märker hur kartan liksom hänger ihop.
Mm.
Och det som hände då i Metro Prime 3, det var ju det att kartan hängde inte ihop, för det var så många olika ställen du åkte till. Och risken med liksom Metro Prime 4 då, om det är så som vi tror att det är, liksom den här öppna världen du har transportsträckor emellan, det är det att, ja, de hänger ihop, men liksom det blir ändå inte den här att, ja, men djungeln ligger bredvid den här delen av kartan och liksom det finns typ tre olika vägar som de länkas ihop på, utan nu blir det så att, ja, vi har en stor jävla öken som vi bara åker mellan, liksom, och hur ofta måste du gå ut i den vägen och åka runt, och liksom kommer du bara känna så här, ah, du vet.
Hur lång tid kommer det ta för mig att ta mig till den annan del av spelet? Bara för att, åh, nu har jag fått den här abilityn, den dörren kan jag öppna där borta. Liksom, hur kommer det kännas?
Ja, och samtidigt så gör det ju Metroidvania, det kan ju kännas jobbigt att gå... Alltså det kanske till och med är mer effektivt att bara en tom öken och bara rejsa rakt över. Men ja, det beror ju på liksom. Men samtidigt så, Hyrule Field som vi går till Ocarina of Time, då kändes ju det jättestort och det kändes som en helt levande värld och det var liksom häftigt och så, men jag vet inte. Jag fick lite så här typ Pokémon Scarlet and Violet vibbar när man såg öknen, för det är inte liksom, det var inte den mest liksom snyggaste visningen man kunde ge oss heller. Det var lite så här, oh, jäklar vad gammalt det såg ut helt plötsligt. Och grafik är ju såklart inte allt, men det var ändå så här, det kändes lite jarring att bara så här, oj, just det här är ett Switch-spel.
Ja, men sen liksom när de åkte till, de visar ju liksom att de kom till ett område i slutet av trailern och de körde dit. Och då var det bara, genast var det ju snyggt igen. Jag bara, Nintendo, varför ger ni Kirby Air Riders så mycket kärlek och visning och här får man bara snippets av jag vet inte vad.
Nej, inget ont om Kirby Air Riders.
Jo, ja, alltså jag är ju som hyfsat nyblivet Metroid-fan så är jag väldigt irriterad på Kirby Air Riders.
Jag säger du, Oliver.
Jag har inte tappat tron på spelet.
Inte
jag vill inte vara den som jag vet inte fan vad jag känner om de här, motorcykeldelarna, för att det finns gott om exempel på serier som introducerat någonting som jag känner att jag vet inte riktigt vad jag känner om det, och sen när man spelar det i kontext och liksom med den liksom uttänkta liksom pacingen i spelet så passar det in på något sätt. Men
så kan det mycket möjligt vara. Alltså det är liksom så att man ska inte döma ut någonting. När jag fick höra att man behövde typ laga mat i Breath of the Wild och sådana grejer, då var jag så här: jag vill inte att Zelda ska vara något survival-spel. Jag vill stå och laga mat. Och det var ju typ helt awesome sen. Alltså det var liksom bara jag lagar mat för att fixa mig. Alltså det var liksom inga problem. Så att, men som sagt, det var inte den bästa visningen. Jag skulle vilja vara jättepepp på ett Metroid såklart, men det...
Om det är liksom, om det visar sig liksom att, jag vet inte, 6% av min speltid i det där spelet är på en motorcykel, då är det väl okej, antar jag.
Men förhoppningsvis så kanske man också inkorporerar den i olika pussellösningar och sånt, att den liksom, den får en användning utöver att bara ta sig från punkt A till B också. Men det beror ju på. Jag är väldigt nyfiken på hur den här planeten man kommer vara på kommer kännas.
Ja. Och jag är hype på det. Och jag hoppas det får bra betyg. För jag har det i Fantasy Critic.
Ja, men jag hoppas också det får bra betyg. För att jag vill att det ska vara bra.
Ja, men.
Jag älskar Metroid.
Jag ska försöka tvinga mig igenom Metro Prime 3 innan 4 släpps.
Men Metro Prime 3 är bra, alltså det är inget dåligt spel.
Jag är sådär, jag blir avbruten av cutscenes typ hela tiden. Och det är karaktärer som pratar med mig. Och det var något scen där det var liksom, de här jävla Federation-soldaterna kommer och börjar skjuta aliens istället för mig. Jag bara, det där är mitt jobb, outsourca inte för helvete.
Det är mycket sånt i början av spelet, de inledande typ 2 timmarna eller någonting. Så är det mycket mellansekvenser och kött och NPCs och skit, och sen så flyger man iväg och så är man mest själv.
Eller att Adam upplever, han bara, inte ha mitt jobb.
Ja. Liksom, vad fan, det är jag som ska vara cool och skjuta dem, det är inte du.
Men typ jag har inte spelat Metro Prime 3 sen det släpptes 2007, så att jag kan liksom inte heller, men jag vill minnas då att jag tyckte att det var riktigt bra.
Jag tyckte ändå om det när det kom, men varje gång jag försökt, för att liksom, jag har ägt Wii-samlingen och spelat, så har man kört 1:an och så har man kört 2:an, och när man kommer till 3:an, jag kan inte ta mig igenom detta. Det håller inte jättebra i efterhand, tycker jag, för att det är så mycket mer actionbetonat. Där det känns som att du liksom hamnar i fighter med fiender som tål en jävla massa, och de är inte svåra liksom, det är bara att de tar tid och döda liksom, för att spelet är liksom, eller svårighetsgraden är liksom omdesignad för att ta i åtanke med här med overdrive mode, där du liksom pumpar in energy tanks för att gå in i face on mode, då du typ blir en superkanon. Men om du inte gör det liksom, alltså och så blir det frustrerande när man liksom, man kommer till en plats och bara, men vad du behöver för att gå vidare här finns på en annan planet. Man måste gå tillbaka till skeppet och flyga iväg till något annat. Men det är rätt bra. Det är bara ordentligt mycket svagare än de föregående 2.
Ja, jag är lite bortskämd om Metroid Prime 1 och 2 som jag tyckte om väldigt mycket.
Ja, men och det var ju länge sedan man spelade Remastern, alltså då var det också typ 15 år sedan jag spelade Metroid Prime senast, och man bara, jäklar vad bra det fortfarande är.
Mm.
Det är liksom, alltså jag kan inte komma på typ många andra 3D, jag vet inte om jag kan komma på andra liksom 3D Metroidvania som känns lika bra att undersöka och gå runt i. För att sådana spel existerar ju typ inte, och säger inte kontroll, för det stämmer fan inte. Tog bort alla roliga delar i ett Metroidvania. Nej, men det är kul att vi fick ett datum i alla fall, och jag hoppas verkligen att det kommer vara bra.
Ja, men om inte det är på min liksom top 5 Game of the Year i år, så kommer det vara en besvikelse. Det är så bra det behöver vara.
Nu är det synd att du har spelat fler än 5 spel då.
Jo, jag har spelat fler än 5 spel.
Men, gud, jag bara sköt ner spelet direkt. Jag hade inte en chans. Nej, men jag förstår vad du menar. Förstår, precis.
Så jag har spelat 1, 2, 3, 4, 5, 9. 15 nya spel i år.
Jag har spelat en bunt med spel, men jag har inte spelat ut lika många.
Nej, inte, alltså jag spelade klart Avowed. Jag typ spelade klart Monster Hunter Wilds, för jag kom till eftertexterna, men det är ju typ tutorialen i spelet tydligen. Vi spelade klart Split Fiction, jag spelade klart Assassin's Creed Shadows. Jag spelade inte klart South of Midnight, för jag tyckte inte det var kul. Jag spelade inte klart Clair Obscur, för att jag tyckte inte det var kul.
Inget, fortsätt.
det som alla säger är Game of the Year, och jag bara, det är inte min grej. Jag spelade klart Dark Ages, Doom. Elden Ring, Nightreign har vi inte spelat klart, jävlar. Det spelade vi inte lika mycket som jag trodde vi skulle.
Ja, men det var ju så jävla svårt. Undrar om vi ska köra någon run i julstreamen.
De har ju patchat och fixat en massa. De har ju lagt till ett tvåspelarläge också.
Alltså, har de gjort det lättare?
det har jag inte hört jättemycket om. Men jag hoppas.
Vi får kolla någon guide så här. Okej, nu måste vi verkligen ha det optimala. Hur fan ska jag göra? Vi klarade en boss, gjorde inte det? Och vi typ spelade 20 timmar.
Ja, vi spelade första bossen. Ja.
Och så spelade Mario Kart World The Rematch, och jag har klarat Death Stranding 2. Jag har inte klarat Balance än, men jag är på slutsträckan, och Ragebound har jag klarat, och Silksong har jag klarat, så att jag har klarat det mesta. Så Metroid Prime 5 behöver vara liksom bra nog att vara i topp 5 av de här, känner jag.
Jag har bara skrivit upp spelen jag spelat ut, och det är Split Fiction, Doom the Dark Ages, jag har skrivit Monkey Dong, Donkey Kong Bonanza.
Monkey Dong.
Fast Fusion, Mario Kart World, Sword of the Sea, Robocop Unfinished Business, Chronos and New Dawn och Gears of War Reloaded. Det är de jag har spelat ut till eftertexter.
Jag har spelat 34 nya spel i år.
Jesus Christ.
Och sen har jag typ, om jag har typ 20 gamla spel också jag spelat. Så jag spelar över 50 spel. Men jag har inte klarat ut alla, men jag klarar ut majoriteten av dem i alla fall. Sen så, ja just det, nästa Mario-film, Super Mario Galaxy.
Yay.
Det kändes som en väldigt, och det ska komma så här, det också var highlighten på deras liksom 40-års jubileum av Mario. Så att, och jag tror inte att någon har trott det heller, men det blir liksom inget 3D Mario nästa år. I form av liksom uppföljaren till en Odyssey till exempel. Förmodligen då. Och vi fick inte veta så mycket mer än att den heter Super Mario Galaxy och att alla som har gjort sina roller i första filmen återkommer. Det var väldigt konstigt. Det var liksom så här, bara, här kommer hela rollistan. Man bara, jag vet inte om jag förväntar mig att ni skulle byta ut Mario.
Nej, alltså, det var verkligen... Liksom. Det enda utannonseringen var att så här, det här är vad filmen heter. Och eftersom att den heter Galaxy så får man ett liksom hum om vart den är på väg. Ja. Men det var ingen trailer för filmen. Det var pyspunke.
Men vi fick också höra... Jo, det var ju en liten teaser var det ju när vi fick se. Så att vi fick se lite från filmen, även om det förmodligen inte kommer från filmen. Men det var i alla fall positivt att det var Mario-musik i trailern och inte något annat. Får vi hoppas att de har lärt sig från första filmen att det är Mario-musik man kan köra.
Det är the number one thing de kan göra för att bättra.
Ja. Och liksom... Och liksom lyssnar man på soundtracket i filmen så finns det massa musik på den, på liksom det albumet som inte finns med i filmen. Som är Mario-musik snarare än liksom typ Taylor Swift eller vad de nu har för licenser.
AC/DC och...
Ja. kommer ett nytt Mario Tennis. Jag tror inte att någon av er så här bryr er jättemycket om det. Jag tycker det är superkul i alla fall.
Jag har aldrig spelat Mario Tennis-spel.
Alltså Adam, du behöver spela mer Mario Sportspel för att alla Mario Sportspel är relativt bra.
Men det är sport. Jag vill inte bli inspirerad till att röra mig.
Nej, men det är därför det är så kul med Mario-spelen, för att de känns inte som sportspel. Så det tycker jag är kul. Vi får också ett nytt Fire Emblem. Jag vet att Amanda är väldigt glad över det. Nytt Yoshi-spel kommer också,
ja,
som såg väldigt
så
gulligt ut.
Ja.
Men sen är det också de här grejerna. Det är så kul med Nintendo, för att de har liksom de här riktiga bangers som man typ säger, det här är typ 10 av 10 och alla recensenter älskar dem. Sen har de liksom väldigt mycket midgames som är runt 6-7 av 10. Mm. Som är så att det kan gå lite hur som helst. Och Yoshi-spelen brukar väl hamna lite lägre oftast, för att det brukar ofta rikta sig till en yngre publik också. Så,
ja.
Så det är som det här Princess Peach-spelet, Princess Peach Showtime. Jag var inte ett stort fan av det alltså. Det kändes liksom för simpelt.
Det är lite tråkigt. Jag tycker att de Yoshi-spelen alla har sett fantastiska ut, för de använder olika material och sånt. Men sen är de ju designare för 3-4-åringar att spela, så det är liksom, de kommer kännas långt tråkiga.
Ja, men det är samma så här, Kirby and Forgotten Lands. Alltså, okej, du har massor av de här roliga förmågorna, men vi gör inte något roligt med dem. Men det är bara för att jag är liksom 30 plus. Det är liksom inte riktigt, jag är inte huvudmålgruppen där. Därför är det alltid lite så här när man gnäller på Pokémon också. Man bara, jag vet, jag är gammal och grå. Jag ska inte liksom, det här är inte mitt område egentligen. Sen fick vi också datum för Hades 2 som kommer ut den här veckan.
Mm.
Vilket är kul. De två största liksom indie-storspelen kommer ut samma månad. Så det är väl rätt roligt.
Ja, jag har fortfarande inte spelat Hades 1. Jag har installerat det på Steam-decken, men jag har inte spelat det. Men det är för att jag har svårt för roguelikes generellt.
Ja, samma här. Sen så finns det ju vissa roguelikes som lyckas bryta sig igenom det. Liksom. Och första Hades är ju verkligen superbra.
Mm.
Så jag har inte kört Hades 2 i Early Access heller. Så att jag har liksom inte ens rört det. Så det ska bli väldigt kul att byta tag i det. Men det var nog allt från Nintendo Directen, om inte ni har något att tillägga.
Pocopia ser läskigt ut.
Jag tycker det ser skitkul ut.
Det ser skitläskigt ut, men jag tycker att den man spelar som är skitläskig. Den dittown.
Ja, men det är väl lite obehagligt. Men jag tror att det kan vara kul.
Ja, en hel del, de visar en del nya mindre spel, men en hel del är också typ remasters. Eller portar som de utannonserar. Så det är väl skönt att Switch 2 får lite mer versioner.
Ja.
Final Fantasy ser väldigt bra ut. Även om jag inte kommer köpa det igen. Så ser Final Fantasy...
Är du säker?
Utmana mig inte. Jag försöker att inte köpa det i alla fall. Men det ser väldigt bra ut. Så det var överlag en bra show, även om jag inte var superintresserad av många fler spel. Just det, Resident Evil-spelen kommer till Switch 2.
Ska du köpa dem?
Nej, de ser jättenedgraderade ut, men det är coolt att de kommer.
Ja, det var ändå liksom den trailern vi fick se av Resident Evil 9. Den såg ju verkligen ut att köras på en Switch 2.
Ja, men det är en av reglerna de har för sina visningar, att när det är gameplay så ska det vara från hårdvara eller devkits i alla fall, och inte en PC-version.
Ja, men det är ju bra.
Ja.
Det är ju faktiskt bra.
Men det är coolt ändå att de kommer dit. Sen får vi se hur resultaten blir. Men annars så, bra show.
Mm. Ja, men jag håller med. Jag tyckte också det var underhållande.
Mm.
Även om jag hade gärna sett mera Metroid Prime 4 då. Men vi antar att vi kommer få en Metroid Prime 4 direkt när det närmar sig.
Jag hoppas det, för annars så misstänker jag att Nintendo bara vill bli av med Metroid för de inte förstår det och inte bryr sig.
Ja, men när senast släpptes det dåligt Metroid-spel? Nu har det inte kommit i och för sig så många.
Senast var det ett Metroid-spel som sålde gangbusters?
Metroid Dread sålde väl bra, gjorde inte det?
Om vi jämför med Nintendos andra varumärken?
Ja, men jag tycker att kommer man över miljonen så måste jag ändå säga att det är bra. Och Nintendo brukar ha många miljonsäljare. Jag vet i alla fall att under Wii-eran så var det väldigt mycket så här att så här många Nintendo-spel har sålt över miljoner. Och det var liksom... Nu ska vi se...
2,9 miljoner.
Jag ser här att 2,74 miljoner hade sålts i slutet av 2021.
Mm.
Och här senaste liksom var då confirmed numbers i 3 miljoner.
Mm.
Det var i december 2022. Så att, helt okej.
Okay. Vilket är seriens bäst säljande, tror jag, va?
Det vågar inte jag svara på.
Ja, jag tror inte Prime Remaster sålde sjukt många siffror heller. Vilket är synd, för alla borde spela det.
Ja, gud ja. Jag vet inte varför Metroid inte riktigt har... Varför inte det riktigt har liksom slagit på samma sätt. Jag har ju alltid tänkt så här att ja, men om de hade gjort Metroid... Det vet jag, vi pratade om flera år sedan. Det var så att göra Metroid Prime till ny hårdvara och liksom... Om man utvecklar liksom konceptet så att det känns mer modernt, så tror jag att det liksom har potential att slå ganska stort. Men...
Jag såg det på Reddit. Metroid Dread sales top 3 million units. And that makes Dread the highest selling Metroid game. It even sold slightly better than ARMS. Truly great for the franchise. Ni som köper spel här ute, ni har ingen smak. Köper all den här skiten och låter Metroid vara osålt.
Alla Nintendo Switch-ägare, köp Metroid Prime Remaster. Jag vet att det finns över 100 miljoner av er. Köp! Mm.
Men här är Metroid Prime Dread och Metroid Prime Remaster har sålt tillsammans runt 5 miljoner exemplar. Och det här var i Q2. Nej, nu ska vi se den här. 6 november 2024 den här artikeln ifrån. Så att Metroid Prime Remastern kanske har sålt över miljonen då?
Ja, det verkar vara runt om siffrorna jag hittar också.
Mm. Vi får se. Men som sagt. Det här kommer låta så dumt. Men hade Metroid Prime 4 kanske sett ut som ett modernt actionspel, alltså verkligen liksom pumpat upp det, då kanske det hade också fått fler intresseögon på sig, kan man säga. Jag vet inte. Jag är ingen business...
Då borde modernisera det med emotes och skins.
Nej,
och
fuck that.
Parkour elements och loadouts.
Nej, usch.
Istället för energy tanks och missile expansions så hittar du typ någon artefakt som gör att din stråle gör 2% mer skada.
Nej, fy fan. Ja, det är verkligen... Jag kan inte...
Eller så gör det bara till Souls-like with guns.
Din morphball-animation går 1% snabbare.
Nej. Det finns nog inget som jag tycker är så sorgligt som när man bestämde sig för att det var grejen man måste göra i spel. Det är det att du får liksom procentuella uppgraderingar till dina saker istället för att du hittar en ny förmåga som gör att du kommer vidare i spelet.
Mm.
Det är mycket mer intressant.
Om du ska liksom öka din... Typ ta en procentuell skada på någonting. Alltså gör det ordentligt så att det verkligen känns.
Ja, precis.
Jag fick ju liksom uppgradera min nål i Silksong 3 gånger innan jag kände nu känns det som att jag gör mer skada.
Ja, jag tyckte ändå att när jag fick första uppgraderingen så tyckte jag gärna så att det liksom blev mycket lättare.
Ja, nej.
Ja, men apropå Silksong, du har klarat ut Oliver.
Ja, alltså det beror på hur man ser det. För det finns ju, det finns ju 3 akter.
Mm.
Och jag kom till eftertexterna innan. Och då var liksom, då kom jag till eftertexterna och jag fick någon kort mellansekvens. Och så skickades jag ut i huvudmenyn igen. Så att liksom by all metrics så kommunicerade spelet till mig att du har klarat det här spelet nu. Men det finns alltså en hel tredje akt. Och jag har inte kollat upp vad det är man behöver göra för att. Det är ju massa olika requisites man behöver liksom bocka i för att nå akt 3, och jag antar att det är massa typ side quests och grejer som jag inte gjort.
Så det är typ Symphony of the Night shenanigans liksom, gör hårdare så får du riktiga slutet.
Jag har inte orkat kolla upp allt det där för att jag känner 34 timmar eller sånt där tog det för mig, och jag känner att alltså ett 2D Metroidvania får inte vara längre än 20-25, alltså. Jag kände att okej, jag börjar bli trött på det här. Jag vill bara klara det. Så att jag har inte ansträngt mig för att liksom kolla upp vad mer det finns jag behöver göra.
Nej, jag förstår. Så hur håller du det mot första spelet då, Hollow Knight?
Jag är mycket stabilare. Liksom det började bättre och jag tror att det hjälpte. Alltså min upplevelse med Silksong hjälptes av faktumet att jag faktiskt tog mig igenom Hollow Knight först. Mm. För alla de grejerna som är frustrerande med spelet som jag har liksom bankat huvudet mot i podden flera gånger, de var jag nu beredd på.
Mm.
Så att om Silksong var liksom min första upplevelse så hade jag liksom det hade blivit en ännu större kulturchock, tror jag. Men jag tycker, alltså Silksong var superbra och jag skulle säga att det är definitivt en av de bättre spelen jag har spelat i år.
Mm.
Trots att... Fortsätter.
Ja, trots att jag har all den här frustrationen över spelet. Liksom, typ, vissa delar, alltså särskilt i Bilewater, liksom när man...
Ja, jag har inte ens kommit dit än.
Nej, den vägen från bench till boss är bara en jävla mardröm. Och ja, som sagt, grejer som att den jävla kompassen inte bara är en default ability du har till din karta och bara fula grejer, typ man sätter sig på en man kommer till äntligen, åh, här är en bänk, äntligen, och så sätter man sig, så är det en fälla och man dör.
Ja, jag var beredd på den. När jag satte mig på den bänken, jag bara, det här ser ut som den bänken som jag sett i någon jäkla reel eller något sånt. Och så fort jag såg det bara glimmade upp i ena höget, jag bara dashade fort som fan. men alltså, alltså jag måste säga att jag tycker det här spelet är betydligt mer sadistiskt än vad Hollow Knight var. Hollow Knights DLC kunde vara supersadistiskt. Alltså jag orkar inte ta mig igenom allt det, för jag bara, det här är för svårt. Och det är liksom att börja... Liksom att ha en paus på spelet på typ 2 år och sen sätta sig med DLC, och det kändes liksom inte riktigt som rätt grej, så det blev att jag aldrig liksom tog igenom i det. Och jag gillar inte bossar heller, så att det är ju också ett problem för mig. Men det här spelet, alltså jag tycker det är gång på gång är det bara såhär, ah, det här är ju svårt, men fuck you! Vi kan göra det svårare. Som igår, så nu är jag tror jag heter Sinner's Road med mig.
Ja, och så har man här väldigt ogästvänligt när man kommer
dit. Ja, och i början så ser man så här, här är en skylt, här är bänken, men du kommer inte åt bänken för du måste gå en jävla omväg först för att komma till bänken. Och så kommer du dit till bänken, betalar dina surt förvärvade rosaries till den, då funkar inte den.
Nej.
Men nähä, okej, hur ska jag få den här att funka? Jag behöver ha min jävla bänk. Så bara, ja, men det finns en gömd väg upp i det här rummet som man kommer igenom. Ja, och då är det fucking path of hell. Det är liksom så här spikslungor som du ska liksom hoppa på och komma runt. Och det är en jävla omväg för att hitta den jävla spaken som ska fixa bänken. Och där dog jag ju såklart. Det är liksom bara så här, vi kunde inte bara låta mig liksom säga, ah, a moment of peace. Mm, och det finns två saker jag verkligen hatar. Det är flygande fiender och bossar som spanar minions. Vad finns det gott om i det här spelet? Flygande fiender och bossar som spanar minions. Alltså jag har på att bli tokig med den här jävla Beastfly eller fan nu heter. Vad kommer med så här spiklarver och allting. Jag är så bara... Alltså ibland så hamnar man också i sånt läge att på grund av vilka fiender den spanar fram och vart de liksom hamnar, bara, det finns inte en möjlig chans för mig att positionera mig här nu så att jag klarar mig. Utan ibland så är det verkligen bara så här, fuck you. Och så älskar jag spelet ändå. Jag tycker så fort jag hittar ett nytt område, jag bara, åh, vad kul.
Ja, men det är min upplevelse också liksom, att fan jag hatar det här spelet och fan jag älskar det här spelet. Liksom, jag går fram och tillbaka. Och det, alltså det, spelet slänger de här sadistiska delarna mot det. Det finns en combat gauntlet mot senare delar av spelet. Jag kommer inte ihåg vad stället heter.
Hyrule.
Där är att du ska liksom gå igenom vågor och vågor av fiender och det bara tar aldrig slut. Och till slut så kommer det någonting som är liksom, ser ut som en boss. Och man bara, åh, nice. Och så dör man på den några gånger, men till slut får man den. Och sen fortsätter det, kommer fler vågor av fiender. Och sen kommer två av den bossen. Och jag bara, what the fuck? Det är ju fan helt orimligt. Och sen så... Och sen så jag bara övergav den. Jag tänkte, jag måste ha liksom... För att det är grejen med Silksong. Är liksom, när du kommer till ett ställe som du känner bara att det här är orimligt, då är det förmodligen för att det finns grejer du kan göra i det här spelet för att göra det lättare för dig. Du kanske inte ens är tänkt att vara här vid det här steget eller vid det här stadiet i spelet. Så jag övergav det och liksom gjorde lite annat. Och sen så gjorde jag... tydligen utan att ens inse det gjorde jag någon sån här liten questline från en annan karaktär. Och när jag återvände dit sen var han där och hjälpte till med den fighten.
Mm.
Och då var det plötsligt bara, åh jävlar. Nu krävde det bara 2 försök istället för typ 26 eller vad det var. Liksom,
mm. Det låter väldigt Elden Ring.
Ja, men det, alltså, det är som sagt, alltså, även om spelet, det här spelet har ju liksom en questlog exempelvis, vilket Hollow Knight inte hade. Och det är liksom snällare på det på flera sätt än vad Hollow Knight var. Och som sagt, bara som att liksom hur man hela sig i det här spelet är mycket smidigare och lättare än vad det var i Hollow Knight 1. Men trots det så är det ändå massor av grejer som spelet inte berättar för dig liksom. Och sånt som du behöver lista ut intuitivt själv.
Mm.
Vilket, jag menar, alltså det under rätt förutsättningar så är det också en grej jag kan uppskatta, liksom. Den här liksom känslan av att den här resan är min och jag när man upptäcker någonting coolt så känns det verkligen som att du upptäckte det på helt eget bevåg, inte för att det fanns liksom en pil som visade vart du ska.
Nej. Och det gör det väldigt bra verkligen. Och just att det känns väldigt levande också med att du har de olika karaktärerna, men de är aldrig statiska riktigt. De flyttar på sig, de är liksom så här, de går till andra ställen och då kan du hitta liksom en karaktär du har sett förut så här, på ett helt, alltså du bara så här, ha, vad gör du här liksom?
Ja, väldigt och så var jag även första spelet liksom.
Jag hade ju en sån grej i början, ganska tidigt i spelet. Det finns en boss som heter Morrowind. Som är liksom ett riktigt as. Och jag bara, men hit kommer jag senare. Liksom. Jag kan inte klara den här just nu. Jag är inte riktigt bra. Och så gjorde jag ett questline. Och då försvinner den bossen. Jag har inte behövt klara den bossen. För att den är inte kvar längre.
No.
Men jag bara, ja, okej. Okay. Det var väl lite synd att jag inte fick liksom slå den då. Men samtidigt ganska skönt. Att det liksom löste sig. så att, nej. Men jag är, som sagt, jag är fortfarande på akt 1. Jag tror att jag är nära på att kunna gå in i citadellet, som jag tror typ är början på akt 2, eller att det är liksom där akt 2 sen kommer börja. Men jag har liksom varit, när jag har fått någon ny förmåga så har jag varit väldigt noga med att liksom gå tillbaka till ställen där liksom så här, men jag kommer ihåg att här fanns ett ställe jag inte kunde komma upp till och det borde jag kunna komma nu, så att jag liksom rensar kartan ganska mycket.
Mm. Att, jag funderar på att skaffa spelet i Steam Deck istället, för jag kommer nog vilja spela det mer bärbart, men jag tål inte hur Switch 2-skärmen ser ut med det. Det är så suddigt så fort det rör sig. Jag stör mig på det.
Oj, tråkigt.
Jag har aldrig reagerat på det.
Nej, men du... Jimmy, du vet vad chromatic aberration är, va?
Ja.
Oliver är immun mot det för att hans färgblindhet gör att han inte ser det.
Jaha, men jag stör mig inte på chromatic aberration heller.
Jag hatar det. Vissa spel passar jättebra i... Som till exempel Alien Isolation, för det är en stor del av looken. Men så fort det är liksom, bara, varför skulle jag vilja spela det här spelet som genom en fucking VHS-kamera från 90-talet? Nej.
Så här.
Vet du varför man sätter in chromatic aberration-spel?
För att det ska emulera en fucking kamera och se cinematiskt ut, fast det är dålig cinema.
Ja, ah, okej. Okay. Ah, men jag...
Googles AI säger, chromatic aberration or color fringing is an optical defect where a lens fails to focus all colors of light to the same point, causing them to separate and appear as unwanted colored outlines, often magenta, green or purple along the edges of objects in an image.
Och det är en fucking grafisk grej som spelindustrin strävar mot, trots att det är någonting som folk som faktiskt använder kameror inte vill ha.
det känns som en weird grej liksom, att man, ja, men vi ska ta liksom typ en defekt med kameralinser och försöka återskapa det.
Det är som när det är,
men det är väl lite film grain skulle kunna vara samma grej, att man lägger på det också på filmer och sånt, för att det var så såg ut för.
Ja, men film grain är i alla fall det är bättre, för att det får inte hela bilden att se rakt ut suddig ut, om det inte är en dålig film grain såklart.
Alltså jag ändrar väldigt sällan i inställningar över hur saker och ting ska se ut. Jag är så här, bara, det här är utvecklingen satt som default. Jag är med.
Jag stänger av det. Och Cyberpunk har i sin senaste 2.3.1-uppdatering. Eller 2.3.1 i alla fall. Whatever. Har äntligen satt att man kan stänga av vignetting Så att det liksom inte blir tokmörkt i kanterna så fort man stealthar och skit. Då äntligen, efter alla år, kan man stänga av det. Så nu är Cyberpunk perfekt.
Det var den sista pusselbiten.
Ja.
Kommer aldrig glömma hur det kändes att starta Cyberpunk på Xbox One första gången och bara så här, jävlar vad suddigt allt det. Då kände jag för att det var ett hårdvaran klar inte att spela. Jag var så här, ja, det här är liksom cream of the crop. Det här liksom är triple A när det ska vara som bäst.
Ja. Men Silksong och Hollow Knight ska jag nog skaffa till Steam-decken helt enkelt.
Mm. Ja, jag har streamat från Xboxen till Steam-decken och kört Silksong. Ibland. Alltså jag har snabbt internet. Det är väldigt lite delay att streama till Steam-decken. Jag har kunnat spela multiplayer-matcher i COD genom att streama från Xbox till Steam-decken utan att känna av någon lag.
Ja visst. Men,
vi har 1000 upp och 1000 ner.
Jag missar det inte.
Hjälper. Alltså så här, det kommer alltid vara en liten delay, men det är inte liksom tillräckligt mycket delay för att det liksom ska märkas, om man säger så.
Det fanns en cool funktion som Nvidia hade innan med Game Stream, så att man kunde streama sina spel till en mobil eller till exempel en Nvidia Shield-enhet och sånt, och då var det över local LAN med väldigt bra bildkvalitet och faktiskt spelbar latency och så. Men sen kom Nvidia så att nej, palla, vi tar bort den funktionen. Och jag bara, men jag köpte en Nvidia Shield specifikt för den här funktionen.
Vad surt. Men det, jag kan tänka mig att det är samma sak som någon som köpte PlayStation 3 för att kunna skriva ut saker. Och så tog de bort det också. Nej, eller inte skriva ut, det var Linux-stödet de tog bort.
Ja, Linux-stödet.
Så var det var Linux-stödet de tog bort. Det var inte typ en stämningsansökan och allting om det.
Jo, för att de tog bort den funktionen där. Ja.
Så kan man göra. Också, Oliver, du har ju spelat Kronos.
Jag har fått låna det av Adam. Tyvärr var omslaget helt trasigt i posten.
Det blev postnordat.
Ja.
Nej.
Så, men skivan lever. Jag har haft dåligt samvete över det. hans spel hade varit intakt om inte jag lånade av honom.
Jäklar, men alltså var den spricka över hela omslaget, eller?
Alltså hela toppen av själva plastfodralet var liksom i typ fyra delar.
Jesus, men det är ju bara att köpa en ny Blu-ray. Alltså,
ja.
Alltså, det borde ju kunna gå och hitta typ på eBay eller Amazon eller någonting sånt och hitta en Xbox. Nej, PlayStation 5. Förlåt Adam, jag glömde bort att du har övergett det sjunkande skeppet sedan länge.
Skeppet övergav mig.
Ja, nej, men alltså, att hitta liksom en sån blå Blu-ray-omslag kan inte vara så svårt.
Nej, det borde inte vara svårt. Jag löser det.
För när jag köpte ju Pokémon White till Amanda i födelsedagspresent en gång. Så då hittade jag köpte kassetten från någon fransman. Och så beställde jag ett DS-fodral liksom, bara vanligt. Och sen så printade jag omslaget från någon annat ställe för att få liksom ihop ett komplett spel. Så det går. Men vad tycker du om Kronos då, Oliver? För jag har spelat och klarat ut det nämligen nu i helgen. Men vad tycker du?
Ja, jag är ungefär lite över halvvägs enligt Adam. Och jag får säga, jag är faktiskt rätt imponerad av det här spelet. Vilket är roligt att säga, för att det är verkligen en genre som jag älskar ju med survival horror. Det är extremt Dead Space-kodat.
Jag tycker även att det är väldigt Resident Evil 4-kodat.
Ja, men alltså det går ju hand i hand eftersom att Dead Space är liksom en sorts liksom iteration på Resident Evil 4. Så att man kan ju liksom tracea det DNA hela vägen tillbaka till Resident Evil 4. Och det är kul att få se en studio som Bluebird som jag känner liksom har gjort ganska liksom ganska tråkiga grejer innan med typ Layers of Fear och The Medium. Blair Witch Project.
Det var inte bra det spelet.
Nej.
Inte nödvändigtvis liksom de sämsta spelen jag någonsin spelat, givetvis. Det finns liksom att man ser liksom att det finns någon form av vision här och det är team som har potential, men de är inte riktigt där än. Och liksom få se att de till slut har kommit till punkten där de kan börja producera grejer som på något sätt infriar potentialen de har. Vilket vi, liksom, som vi ofta pratar med, med spelindustrin idag, liksom, att det grundar så mycket spel i studios, och när deras första spel inte blir en instant hit så blir det liksom nedstängning, och det teamet och liksom får inte möjligheten att utvecklas som team. För att du får liksom inte ett Rockstar eller ett Naughty Dog på ett spel. Det är liksom decennier av utveckling som team som leder till spel som Uncharted, The Last of Us och Red Dead Redemption och så. Så som sagt, liksom Bloober liksom från att gått till liksom det här teamet, så när man hörde att det är de som ska göra Silent Hill 2-remaken, man bara, what the fuck? Vad tänker de liksom? Hur vågar Konami ge deras mest älskade liksom, inte bara IP utan också, eller okej, Silent Hill är inte deras mest älskade IP, men om man tänker liksom, Silent Hill 2 är liksom ett av de mest legendariska skräckspelen som någonsin har gjorts. Och att de lägger det i händerna på Bloober Team. Och man får ju då också tänka liksom givetvis att de har ju liksom pratat med Bloober Team, och de vet ju uppenbarligen mer om det här teamet än vad vi gör som liksom on the outside looking in. Men det kändes ändå väldigt, alltså jävla vilken gamble. Och att få se dem lyckas med det så jävla bra mot alla odds har varit jätteroligt att se. Och sen då liksom Kronos, det första liksom originella IP de har gjort efter det, och få se att ja, de har, liksom, de har vad som krävs för att göra någonting speciellt även utan liksom den här blueprinten som är ett redan legendariskt spel. Så ja, jag tycker jag är imponerad av det. Det känns ju att det här är liksom ett spel som inte har kostat så här, 500 miljoner dollar att göra. Och jag tycker att det är ett väldigt smart ekonomiskt designat spel. Liksom som att din protagonist är liksom typ en jag höll på att säga snubbe, men en kvinna i en stor typ dykadräkt liknande grej. Vilket gör att du sparar in omedelbart på liksom väldigt avancerade mocap-sessioner och, eller ja, facial capture och sådana grejer. Det är ganska sparsmakat på mellansekvenser. Och på liksom dialog. Mycket av berättelsen är berättad genom miljöerna. Och smart återanvändning av gamla miljöer också. På ett sätt som aldrig känns billigt för den sakens skull.
Nej. Jag älskar verkligen hur banorna liksom går runt varandra.
Oh ja.
Liksom att, alltså, liksom, du har liksom varje liksom bana kan man säga har ju typ som en hubbe. Liksom område där du liksom har liksom sparstation och allt det här. Och sen har du typ 3-4 vägar som leder till det hubbområdet. Så när du går runt så kommer du alltid komma tillbaka. Och sen kanske du har fått en nyckel så du leder till någon annanstans. Så att, och det känns aldrig som att nu går vi tillbaka. Utan det är verkligen så att man bara, åh, wow. Liksom lite Dark Souls-aktigt.
Ja.
Att man säger, oj, jag visste inte att den här vägen ledde hit igen.
Det är extremt sällan som man blir förvirrad av bandesignen. Utan liksom, man är på sin väg. Och som sagt, det som du sa Jimmy, att liksom man märker inte att man är på väg tillbaka liksom. Alltså backtracking känns aldrig som backtracking.
Nej. Och det kan vara det om man känner sig att jag behöver gå tillbaka och spara för att jag har antingen dåligt med liv eller ammo eller något sånt, men liksom
eller heter Adam.
Ja, tekniskt sett så behöver du liksom inte.
Så Adam som typ varje gång han har gjort en meters progress går och springer och sparar igen. Men det belönar verkligen ditt utforskande, för det finns liksom nooks and crannies för dig att liksom gå tillbaka till. Och gott om rum som inte är liksom obligatoriska att gå in i. Det är ju väldigt ett väldigt iterativt spel. Det finns ju inte, alltså jag har inte stött på en enda idé i det här spelet som jag inte har sett göras liksom i liknande spel förut. Du har liksom någon form av så här zero gravity hoppande precis som i första Dead Space. Och sättet ditt inventory fungerar på och hur ekonomin fungerar liksom, att du har typ crafting components och så har du någon form av valuta. Och någon form av typ upgrade node. Och upgrade nodes används för att uppgradera din dräkt. Och sen har du liksom valutan som uppgraderar dina vapen. Och crafting components som ger ammo. Och typ health items och sånt. Och det är liksom väldigt standard grejer för den här genren sen. Ja, men alltså om man kollar på Resident Evil 2-remaken. Liksom hur crafting och så fungerar. Och så har liksom alla Resident Evils efter det fungerat. Eller kanske till och med Resident Evil 7. De hade väl också crafting där.
Ja, man kunde crafta ammo och healing och sånt där.
Ja, så att liksom de överraskar aldrig med liksom, och här är liksom en svincool typ revolutionerande idé. Utan det är mer av vad man liksom har lärt sig att uppskatta med den här genren förut.
Ja, men det som imponerar mig, det är hur ekonomin i spelet är balanserad. För det känns väldigt bra tunat med liksom hur mycket man har särskilda stunder och så. Så när jag väl, det är väldigt sällan man känner liksom, jag har ett berg av ammo. Och när man väl har ett berg av ammo, då finns en anledning till att man har ett berg av ammo.
Ja, men alltså genom hela spelet kände jag aldrig att jag var liksom overpowered.
Nej.
För att ofta är det liksom i survival horror, så i början är det jävligt knapert.
Mm.
Och sen så kommer du till en punkt där du behöver aldrig tänka på det igen.
Mm.
Det är liksom så att jag har allt jag behöver, det är liksom inga problem. Det är liksom så att det här craftingen, det här inventoriet, det är liksom, det spelar ingen roll. Jag behöver inte ens tänka på det. Jag kände, genom hela kronon så kände jag alltid var så att man behöver alltid överväga sig, okej. Behöver jag lämna någonting i mitt inventory nu liksom i basen för att jag behöver ha liksom ett slott öppet? Måste jag crafta ammo nu eller måste jag köpa ammo i affären istället för att uppgradera mig för att jag kanske behöver ha lite mer ammo? Så att det var alltid den här push and pull mellan liksom, vad ska jag göra? Vad är mitt nästa beslut för att jag ska kunna liksom ta mig an den här stora striden som jag kanske har förlorat på en eller två gånger?
Eller så gör man som Oliver. Liksom, en karaktär säger, det här är ett superfarligt område. Be wary innan du drar. Oliver bara, jag lämnar all helning hemma, nu drar vi.
Ja, men det var sällan jag hade med mig helning också i inventoriet. Det var liksom
jag hade alltid två. Och jag vill bara säga att jag är den här som har dött absolut minst när vi spelar spelet. Så jag är den som gör rätt val.
Ammo framför helning. Det är så att kommer jag bara undvika att bli träffad så löser det sig.
Jag behöver och sen så, utrymme för valuables när jag springer runt.
och jag tror det här också var, men samtidigt är det också för att man vill inte springa fram och tillbaka heller. Men det här var också första gången som jag inte uppgraderade hälsan i första hand. Annars brukar jag alltid vara så att man börjar med hälsa så att man liksom, man kan tåla lite stryk. Men här var det liksom,
inventory space
och resources.
Space. Ja.
Det var liksom först.
Jag uppgraderade faktiskt resources minst. För jag prioriterade absolut först inventory space och sen tog jag lite hälsa. Och så tror jag gjorde en eller två uppgraderingar på resources. För det var väldigt sällan jag behövde lämna kvar, kände jag. Så jag tog, något extra slag kanske jag vill tåla. Men alltså det är intressant ändå hur tajt balanserat det är.
Mm. Jag är förvånad över att det här spelet inte fick mer positiv kritik än vad det fick.
Ja, alltså jag är lite upprörd över att det inte fick mer positiv kritik.
För att när jag spelat, jag var såhär, jag tycker det är jättebra. Liksom. Ja. Och sen så, nu ligger det på 78. Då tror jag något sånt om man tittar på Metacritic och OpenCritic. Och det är så här, känner det lite lågt? Med tanke på vad andra folk ursäktar saker.
Det är närmare 8 än vad det är 7. Och jag känner att 8 är ungefär vad jag hade landat på, tror jag. Så att det är ju inte helt off ändå. Jag kan peka på liksom ett par grejer som jag känner liksom, om just de här grejerna var bättre eller mer intressanta så hade det kunnat lyftas ett par snäpp. Och dels är det, jag tycker fiendedesignen är lite generisk. Att det är liksom typ humanoida blobbar i princip.
Som är väldigt mycket kött.
Ah.
Ja, och om man kollar på ett spel som typ Dead Space, alltså necromorphen är väldigt distinkt i hur den liksom, alltså den är en väldigt distinkt silhuett. Du kan ge mig en necromorph silhuett och jag vet exakt vilket spel det handlar om. Sen finns det ju andra typer av necromorphs också, men det här spelet har liksom inte en distinkt unik look för sina fiender, utan det är väldigt liksom bara, random typ body horror gory monster som när jag tänker på dem nu, jag kan inte ens visualisera dem i huvudet riktigt. Liksom, alltså de är formlösa i princip.
Ja, det är där det typ kommer närmst Callisto Protocol. För Callisto Protocol har också ganska generiska köttmonster.
Ja, precis. De hade också liksom väldigt så här... Jag skulle kunna bunta ihop dem. Och jag har tänkt mycket på Callisto Protocol när jag spelar detta. För att det är liksom... Det är roligt, eller ironiskt kanske, att den här lilla polska studion som bara för typ några år sedan ingen hade liksom några särskilda förväntningar på, lyckades göra en betydligt bättre andlig uppföljare på Dead Space än vad skaparna till Dead Space lyckades med. Så fiendedesignen känner jag liksom, lider spelet lite för. Och striderna med dem är inte heller jätteintressanta. Liksom om man kollar på, för att du har liksom primärt som jag har använt är liksom din pistol och din shotgun.
Mm.
Och det har inte jätterolig liksom vapendesign utöver det heller. Om man kollar på Dead Space så hade liksom mycket roligare, mer liksom uppfinningsrika vapen. Liksom att du hade ingen pistol eller shotgun, utan du hade liksom någon form av power tool och en motorsågs, alltså en sågklinga dispenser som liksom suspenderar den i luften och massa liksom unika coola vapen att döda fienderna med. Och här är det väldigt liksom, ja, men du har din pistol och du laddar upp den för att skjuta. Och du har din shotgun som liksom viddar liksom arien som kulorna kommer ut på. Och efter det har jag liksom fått en automatisk pistol som jag knappt rörde för att den använder samma ammunition som pistolen. Och någon form av carbine som är liksom ett automatvapen med typ homing, bla bla liksom. Alltså det är väldigt tråkig vapendesign. Så striderna känns aldrig jätteroliga. Liksom de fungerar och de gör sitt jobb. Och de liksom sätter liksom lite spänning i vardagen. Men liksom, om man kollar på, om man jämför då med typ Resident Evil 4 och Dead Space, och Resident Evil 4 hade liksom väldigt cool du skapade öppningar för coola finishers och melee-attacker i Resident Evil 4. Och i Dead Space kunde du använda kinesis eller telekinesis för att liksom slita av lemmar och använda dem som vapen, och du kunde plocka upp föremål i miljöerna med en telekinesis, och du kunde sakta ner dem med din, du hade liksom massa olika verktyg, och de verktygen har du inte riktigt här.
Nej.
Och sen så tycker jag att spelets setting känns lite, för alltså det är tråkigt att säga att den känns anonym, för jag vet inte om jag tycker att den känns anonym, för jag kan inte komma på ett annat spel av den här typen som är utspelat sig i Polen. Men Ishimura är en jävligt cool setting för ett sånt där, den här typen av spel. Och även liksom en grej som jag tycker Callisto Protocol fick till liksom rent konceptuellt var liksom att du har liksom ett fängelse på
Callisto.
Ja, är det en måne till
är det inte en av Jupiters månar?
Jupiters måne, ja precis. Och typ, alltså polisstationen i Resident Evil 2 är en jävligt cool setting och så vidare. Alltså, jag känner att settingen har jag inte riktigt kunnat knyta an till. Du är liksom, du är ett bostadsområde, eller typ ett lägenhetskomplex, och sen så är du ute i något liksom stålverk, och det är ganska anonymt. Och det är det här jag känner liksom att kanske att teamets, jag vill inte oerfarenhet, för att nu har de ju liksom en del erfarenhet som team så sett, men liksom att man märker att okej, det här är inte liksom ett Capcom i de här avseendena, fiendedesign, vapendesign, combat encounters. Jag tror att om de hade lyckats med de aspekterna bättre så hade det här spelet fått mycket bättre betyg.
Alltså jag tänker liksom combat, encounters och sånt. Jag började ganska tidigt att spela det med, inte som typ man tänker Resident Evil 4 Dead Space, utan mera som Resident Evil Remake och Resident Evil 2, de gamla, liksom att man tar avstånd, planterar sig, skjuter, rör sig, planterar, liksom så. Att när jag kom in i den loopen, då blev det ju mer om, okej, okay, avstånd och resurshantering. Och jag liksom, okej, okay, skjuter aldrig ett kortskott, bara laddade skott. Och då gäller det att liksom planera och röra sig runt och navigera och sånt. Så där tycker jag det fungerar ganska bra. Men det är inte flashy och det ändras inte jättemycket en bit in i spelet.
Nej, men de, alltså...
Nej, det utmaningen egentligen ligger på där, det är det att arenan ändrar sig.
Ja.
Fast fienderna är det liksom inte, det är samma fiende typ genom hela spelet.
Ja.
Jag tror inte ens, alltså det kanske kommer några så här giftfiender och det är typ that's it. Men liksom det blir så att okej, den här arenan måste jag tänka annorlunda för att det kommer de här fienderna här och då kan jag liksom inte riktigt spela exakt som tidigare.
Och man, samtidigt som man försöker hålla avstånd ska man också liksom, oh fuck, den där jäveln håller på att äta upp sin kompis och blir starkare nu. Det bara, hur måste jag avbryta honom och sånt?
Alltså, den delen känner jag är lite underutvecklad, det här med att fienderna merchar, för att jag känner så att man hamnar i situationer där på att jag kan inte hindra det, men det var heller inte ett jättestort problem.
Jo, för de får mycket mer hälsa. Den enklaste fienden dör nästan på ett skott, men när han merchar till nästa steg så tar det 3 skott.
Jo, men det är liksom den enklaste fienden, men när den liksom är lite buffad och den typ buffar på sig lite till, då är det så här bara, det är liksom... Jag tyckte ändå att det var minimalt märktes, för att ibland så hamnar du i situationer där du inte kan göra något åt det. Och liksom eldar man dem så var det typ löst.
Ja, det är det. Men man har ju inte hur mycket eld som helst.
Nej, så men det är liksom så att...
elden är också en stund. Så det är liksom både en panikknapp och... Eller liksom, så det är liksom bollar att balansera i alla fall.
Jag ser vad de tänker och du har rätt i att det gör ju skillnad liksom om en fiende tål 3 skott istället för 1 eller 6 skott istället för 3. Men det är inte den skillnaden som man ser på Crimson Heads i Resident Evil. Att liksom, vi har liksom typ en fiende som är typ och liksom kan, inte på en miljon år hade kunnat komma ikapp dig för han är så jävla seg och långsam och typ ofarlig nästan. Till att shit, jag har inte eldat honom och nästa gång jag kommer gå in i det rummet så kommer han resa sig och rusa mot mig som en idiot.
Ja, nej, det är inte liksom... så mycket strategisk skillnad mer än ekonomisk skillnad.
Precis. Och jag tycker liksom att de har eleganta lösningar på saker som att en bit in i spelet får du en liten modul till ditt vapen som lyser upp när du siktar på någonting som lever. För att ibland så är liksom saker kan vara typ ligga på marken och se döda ut men inte är det. Och den här visar liksom vad som fortfarande är ett hot. Och den visar också med färgindikatorn då liksom hur mycket hälsa en fiende har. Vilket är mycket mer elegant än en fet jävla health bar över deras huvuden liksom. Så att det är som sagt det är väldigt smart och ekonomiskt designat alltihop och de har eleganta lösningar på saker men liksom den här riktiga liksom typ S-tier survival horror designen är inte riktigt här.
Nej.
Jag tycker storyn är rätt intressant. Alltså de säger den drip-feedar den till dig genom spelets gång. Liksom, i början har du ingen aning om vad du håller på med. Vem din karaktär är, vad det är som har hänt här eller vad hennes mål är utan de liksom ger dig bits and pieces av all den kontexten som du vill ha under spelets gång.
Ja, jag tycker det är ganska bra förmedling av information för det finns ju många spel som har den här typen av drip feeding grejer och men det är nog liksom spelet ger tillräckligt mycket information som man ska veta allt liksom man bara kopplar upp men karaktären är dum som en fucking spån och liksom inte koppla ihop själv men det här tycker jag är en ganska bra balans. Sen finns det små saker som gränsar lite till melodrama särskilt mot slutet av spelet men jag tycker fortfarande liksom att jag hade fortfarande en bra upplevelse liksom att knåpa ihop och förstå de olika karaktärernas relation till varandra, tidslinjer med vad som har hänt och sånt. Jag tyckte om den biten.
Och jag tycker protagonistens design är cool.
Oh ja.
Mm.
Det är liksom, om man snackar typ, som jag snackar om liksom ikonografi och silhuetter och hur viktigt sånt är, så de har fått till en cool design till protagonisten med den här liksom dykardräkt liknande.
Mm.
Och man bara, alltså vad är det här för sak? Liksom, är det en människa? Är det en robot? Är det en... Mm. Vad är det för någonting? Är det typ en alien från en annan dimension? Jag har ingen aning.
Mm.
Jag är nyfiken på vad de... Om vi ser att de får chansen att göra med Kronos 2, vad de väljer att fokusera på och förbättra i så fall.
Oh, jag tycker att de behöver inte göra ett Kronos 2, de får göra något annat.
Jag är nyfiken på vad deras nästa spel blir, förutom Silent Hill 1 remaken då. Så om det nu är en Kronos 2, så visst, alltså, jag kommer ju spela det och se fram emot det, men oavsett vad deras nästa spel är, kommer jag vara intresserad.
Jag antar att jag bara är lite greedy, för jag vill ha mer Dead Space.
Ja, jo.
Är det någon av er som har testat Skate?
Nej.
Jag funderar på om jag skulle köra, men det är så att det är Early Access, och jag vill liksom inte spela ett Skate nu. Och sen så typ om 2 år så är det klart. Och så. Men som sagt, de har inte gått i en riktning heller som jag vill se. Nej. Jag vill inte ha det här social skating. Liksom. Jag bygger min skatekarriär och tar photoshoots och lär mig tricks och grejer och sånt. Så att det...
Jag hade kunnat tänka mig att liksom, det är ganska kul att dela en space med kompisar och skata tillsammans.
Mm. Ja. Men, alltså, jag körde rätt så mycket multiplayer i Skate 1. Ja. Men det är liksom...
Jag kommer hoppa in i det när det har liksom gått in i 1.0.
Om det någonsin gör det.
Om det gör det, ja, precis. Man får hoppas att de gör det.
Fortnite är väl tekniskt sett i beta fortfarande, är det inte det?
Är det?
Eller jag vet inte. Det var i alla fall hur många år sedan som helst när du startade Fortnite, så stod det fortfarande i beta. Jag tror att det var liksom typ världens största spel.
De har ju chapters.
Jo, men har de officiellt någon gång sagt att det är 1.0? Jag vet inte, jag har inte tillräckligt koll på Fortnite, men det var beta satt kvar väldigt, väldigt länge. Trots att det var så stort. Det här var inte riktningen jag ville ha. Jag ville ha liksom en maffig single player liksom upplevelse.
Men det är EA, de kan inte låta bli.
Jag vet. Det är det som är så synd.
Ska vi vänta, Adam, med att prata om Hellas Ast tills du har spelat mer och hoppa in till Jimmys Shinobi, eller har du grejer att säga redan den här veckan?
Jag har kommit en bit där storyn har börjat dra igång faktiskt. Så jag är ju en hyfsad bit förbi där demot slutar.
Är det liksom ett mordmysterium? Eller vad är Hellas Ast? Jag har liksom aldrig någon pejl riktigt på vad det spelet handlar om.
Det är ett mysterium satt i en krigszon. Typ. Den här protagonisten man spelar som... Jag nu har bara glömt bort hans namn bara för att. Det är det enda namnet jag inte skrivit upp i min fucking minneslista. men han kommer från det här landet Hedea. Som spelat ut sig. Han blev utsmugglad. Typ. Han Remy. Var 5 år gammal. Vad sa du?
Remy.
Ja.
Det
är jordliknande. Det är liksom inga länder eller något sånt är som våra riktiga länder. Det är inte riktig historia. Men det är gravt inspirerat av vår värld och Balkankriget på 80-talet.
Ja, ah, okej. Okay. Men det är liksom inte jorden.
Nej, för istället för UN så är det ON och sånt.
Okej.
Okay. Ja. Och så är det typ lite smått sci-fi element i det. Men annars så är det liksom hyfsat jordnära. Och det märks att det spelet är väldigt inspirerat, för att det är liksom väldigt mörkt. Det är väldigt mörka teman och saker som händer med karaktärer och sånt i det här. För det är verkligen liksom... Åh! Mörkret i våra mänskliga hjärtan. Och det är etnisk utrotning och folkmord. Och man liksom andra banan går man förbi en massgrav. Där det är någon som sörjer med gråtandes med sin döda fru i famnen och sånt. Jag bara... Yikes!
gud.
Ja, och det finns döda barn och allt möjligt sånt. Så det är en stor trigger warning eller content warning på det spelet, kan jag säga. Det är därför jag inte rusat igenom det, för att jag kände bara, ah. Även om jag är på humör för just det här just nu. Men det är fortfarande... Det är detaljerat på det sättet att okej, det här är ju inspirerat av något som har hänt på riktigt. Det här är ju Bosnien, bara att det springer runt balettdansös monster på landsbygden också.
Men hur spel, alltså vad gör man när man spelar liksom? För att jag vet att det var väl också lite snack om det innan det släpptes, att det var väldigt mycket så här, man undersöker saker, och men jag antar att det också finns mer strider i det.
Alltså det är gott, ganska gott om strider, för att varenda område man utforskar är fullt av fiender och sånt. De här mystiska monstren som har liksom vaknat till liv efter att kriget utbröt. Och utforskandet är i sig hyfsat simpelt. Däremot så är det liksom att man hittar en lapp och då kan man läsa den, och är en relevant lapp så läggs den så kopplas den till ett mystery eller good deed, som det kan kallas också, eller alternativt huvudstoryn. För går man in i det här huvuduppdrag-grejen, som är liksom att man ska försöka ta reda på vad som händer med ens familj och varför man är där, eller varför man, var man kommer ifrån, då är det liksom ett träd med information som länkar till sig. Liksom, den här personen sa att jag skulle gå vidare till den här byn, eller den här personen nämnde att det här har hänt i dåtiden. Så allting är liksom länkat i ett träd i princip. Och samma sak lite med de här sidogrejerna. Till exempel, jag hittar ett musikstycke till en musikant som i princip är tvungen att spela musik. För annars så blir militärledaren där irriterad och skjuter honom. Så man bara, jag kan bara en låt och den är inte särskilt bra. Och då liksom hittar man till exempel music notes, och de är liksom kopplade till det här, the good deed, så ger man honom, så är det i princip en quest i sig. Och de här questarna insinueras kan påverka saker längre in i spelet. Man kan hitta en kvinna som gömmer sig i kloakerna, som har ett barn som, och mjölken de har håller på att ta slut. Och hon är, vi ska se, jag hade de här, hon är en palomist som är... Nej, hon är en... hon är en palomist. Men barnet hon har tagit hand om är inte hennes. Utan det tillhör en vän hon hade som har blivit mördad. Och det är en Sabinian. Och det är liksom, okej, upptäcker de mig med det här barnet, kommer de skjuta oss båda bara för att det är en Sabinian och sånt. Och liksom,
så jag behöver hjälp, kan ni hjälpa mig? Det är typ som en israelit som har ett Palestina-barn.
Ish. Ja.
och det är kul. Jag har hört att ifall hon kommer be dig att hitta mjölk.
Ja.
Och det blir som ett sidequest av det. Och jag har hört att om du inte gör det inom till en prioritet och kommer tillbaka sen, liksom, som man gör i typ många av de här spelen, man plockar på sig massa sidequests och bara, jag gör det när jag kommer till det. Mm. Om du inte gör det liksom snabbt nog, så hinner det barnet svälta ihjäl.
Ja, jag kommer ju ihåg vart mjölk fanns. Och det roliga är att när jag fick mjölk, honom bara, ja, det är klart jag kan dela med lite mjölk till dig, för jag hade hjälpt honom med en annan grej innan. Men vad den gör, ger det inte till någon smutsig jävla Sabinian. Jag bara, okej, ja visst. så det är... jag tycker det är väldigt intressant. Striderna är inte särskilt utmanande i sig. För att det finns, dels så har jag abilities med mitt svärd och mina vapen som man kan uppgradera. Jag har ingen jävla aning om vad uppgraderingarna gör, mer än typ den får en viss skadetyp på sig, men jag har inte fått någon vidare förklaring till vad de gör med varandra. Och så har man en drone som kan ge en olika, till exempel den kan uppehålla en fiende medan jag slåss med en annan, eller ge mig boost så att jag kan liksom springa igenom en bunt av dem och dela skada och så. Så det är liksom en blandning av abilities, och det är alltså, problemet med striden är att de är hyfsat triviala, för att det finns också en funktion att om jag skadar någon så typ byggs upp energi. Och om jag har blivit skadad, den energin fyller på min livmätare. Och när jag är klar att göra skada, då blir det en ring runt mig. Och jag är snabb nog att trycka på en knapp. När den ringen bildas, psh, så helar jag mig. Så vissa strider går jag in, ut ur striderna med mer hälsa när jag gick in. Och jag har inte använt en enda health item, till exempel. Annars är det lite souls-like-aktigt. Ish, vad gäller striderna. Så det är inte extremt avancerat. Jag har inte haft några problem med striderna än så länge. Så det är inte lika svårt. Utan det är svårare även mer att hålla koll på kontexten till vad man gör, områdena och sånt. För det finns ingen världskarta. Man kan hitta till exempel en papper som är en karta. Men det är liksom, den här vägen körde vi. Och då bara okej. Okay. Vrider och vänder på den. Vart är jag?
Ja, jag fattar. Det låter ändå spännande. Det låter lite annorlunda.
Ja, och jag tänker spela ut det. Det var bara liksom att the vibes var inte rätt för mig just nu. Så jag började rota runt lite andra spel, lite mer lättsamma saker.
Vågar du säga det, Adam, att du kommer spela ut det?
Nej, jag säger inte. Jag vågar spela ut hela, men jag tänker försöka. Det får vi se. Ödet och allting sånt. Och Silent Hill F kommer ju nu nästa vecka också. Så, ja.
Ja, jag har varit lite sugen på Hellas Ass, men som sagt, september, det kommer så himla mycket spel i september.
Ja, och jag vet inte riktigt när jag ska ha tid att spela ut spelen jag har skaffat i år.
Oktober ser rätt packat ut också.
Ja, gud. Ja, vi har Ghost of Yote och Super Mario Galaxy-samlingen på samma dag.
Och Battlefield 6, och sen kommer Keeper, och sen Ninja Gaiden 4, sen The Outer Worlds 2, och sen Mina The Hollower.
Mm. Ja, Ninja Gaiden 4 kommer jag inte spela.
Det kommer jag.
Kommer ju på Game Pass väl?
Ja.
Ja, men det spelar ingen roll.
Aha.
Jag spelar inte allt som finns på Game Pass. Det är för att jag inte är intresserad av Ninja Gaiden 4.
Ja. Jag har ju inte Game Pass längre.
Nej, ja, då är det svårt.
Ja.
Så jag kan sälja in det, Oliver. Han bara, finns på Game Pass. Som jag inte betalar för.
Jag ville ju spela den här Giants-DLC-en till Indiana Jones. Men jag har ju inte Indiana Jones längre.
Ja, då är det jobbigt. Vad tänkte... Just det går inte heller... Vet du, Microsoft har ju de här rewards-poängen som man kan köpa liksom typ Ultimate och sånt. För typ man har kunnat göra det liksom i en månad, tre månader. Tror till att man kunde köpa ett år. Nu kan man bara köpa en månad.
Så tråkigt.
Som kostar jättemycket poäng. Ja, jag vet. Alltså, de har också höjt priset på Xbox igen. Och det är bara så här, om ingen vill köpa maskinen nu, då kommer ingen vilja köpa den när den kostar liksom ännu mer.
Mm. Nej. Och den går ju typ inte att få tag i butiker här i Sverige längre. Ju.
Nej, i Sverige finns den inte. Det går, när du skrev så här, nej, men fan, det var någon som skrev i vår chatt att Eleganten inte har... Ja, det var du.
Eleganten
var
okay.
Så då kollar jag liksom alla när det finns... Alltså man måste importera den om man ska ha en.
Mm. Det är
sorgligt. Det är till och med det. Jag tror, alltså när Microsoft släpper nästa Xbox, då undrar inte jag om man får köpa via dem.
Bara via dem?
Ja. I vår marknad.
Det är inte helt omöjligt. Problemet är exponeringen.
Ja, men jag tror inte, bryr de sig?
Om de vill sälja dem, bryr de sig nog.
Men jag vet inte om de, för att om man tänker att Xbox Series X, vad den kostar idag, så vad kommer då nästa Xboxen att kosta? Det kanske bara så att det här är en premiumprodukt för de som verkligen, verkligen vill ha den. Resten så skiter vi.
Det beror väl lite på vad apelsinmannen på andra sidan Atlanten bestämmer sig för vad den kostar.
Kan hända att de släpper en ny kontroll med Game Pass, så får du väl bara koppla med Bluetooth till datorn eller till tvn eller till vad man nu...
Men just det, vi har ju alla redan Xboxer. En låda med avokado jag köpte förra veckan i en Xbox och skit.
Liksom, ja. Exakt. Exakt. Så att, jag vet inte. Det är jättekonstigt i alla fall. Så det känns som de har dragit sig ur utan att faktiskt säga att de har dragit sig ur.
Alltså, om man ska vara förhoppningsfull så är det väl att okej, vi ger upp just nu. Vi laddar inför nästa generation. Men sen är det liksom okej, nästa generation låter väldigt förvirrande. Jag fattar inte vad ni vill. Vad vill ni mig? Vad vill ni jag ska betala? Vad ska jag göra?
Nej, men nu är deras app på PC nu tillåter väl att du ska se alla affärer, va?
Ja, det är den appen som jag tänkte släppa som en ROG Ally X i alla fall.
Och jag antar att deras nästa Xbox kommer vara en PC med den appen.
Det ryktas ju om att de ska släppa typ en modulär, eller inte modulär, en serie av chip med AMD där det finns olika varianter av, men att alla typ ska vara en Xbox.
De har ju jävligt stort jobb då med att få alla bakåtkompatibla spel idag att fungera också på PC då.
Det är det. Om det är dedikerad hårdvara specifikt gjort för det, då kan de ju teorin ha att det är hårdvaru bakåtkompatibilitet inbyggt i det. Men då är frågan, okej, så det är typ en Xbox med Windows. Jag vill inte ha Windows. Även om de har en egen launcher, så vi har fortfarande inte, det är fortfarande var bättre om de har haft en egen, ett eget helt operativt. Jag vet inte. Det är det. Jag har en massa frågetecken och varenda gång jag hör någonting som ryktas från Xbox är det sällan bra saker. Det är bara mer frågetecken. Jag bara, vad vill ni? Vad gör ni?
Tänk, är du inte pepp på en AI-styrd Xbox?
Nej, nej. Såg du deras koncept för Windows 2030, som de kallar det?
Nej.
Nej. De drömmer om ett tangentbordslöst interface där man ska prata med datorn istället.
Nej.
Allting är AI-drivet.
Nej.
Nej, alltså Satya Nadella behöver skjutas till månen.
Alltså, liksom det kommer bli där. Alltså det behöver inte bli svårare att komma in i datorns inställningar än vad det är.
Nej. Nej, nej, nej. Alltså, det är bara wow. Jag tror de vill att alla ska byta till Linux.
Åh, herregud. Ja, nej. Och det är också synd att vi är i ett läge där också. Det finns liksom inget annat företag som hade kunnat göra en konsol.
Nej.
Och liksom så här att ta sig in på marknaden och känna att nu gör vi den här satsningen.
Ja. Nej, nej. De enda som jag tror har tekniskt sett kompetensen, det är Apple, men de har inget intresse av det och ingen erfarenhet av det heller.
Nej, och de har ju försökt göra massa spelsatsningar på iOS hur många gånger som helst, men det liksom lyckas aldrig riktigt, för de tappar typ intresset. Arcade var ju skitbra i början. Ja. Alltså, det var verkligen jättebra spel, och det finns ju bra spel på Arcade fortfarande, men det är liksom så att de pratar inte om det längre.
Nej, det gör de ju inte. Men alltså det anledningen till att jag nämnde, det är just bara för att de har ju, de designar ju sin egna chip och så redan.
Mm.
Så det är det att de har redan tekniskt sett infrastrukturen om de vill att kunna hamra ihop en konsol. Men problemet är att det krävs så mycket mer än bara hårdvaran.
Ja, och sen så om de inte heller ser liksom att det är här vi tjänar en massa pengar, så why bother typ?
Nej. Exakt.
För att kostymnissarna gör ju inte det för the goodwill, så att säga.
Nej.
Nej. Det är trist. För att jag vill inte bara att det ska vara Sony och Nintendo liksom, som står på varsin sida om marknaden.
Nej.
Det behövs liksom ha någon disruptor i mitten som gör lite, som liksom går lite neck. Alltså.
Den närmsta disruptor vi har i industrin just nu, det är ju typ handheld PC som Steam Deck. Och den marknaden håller också på att kollapsa, för de håller på att bli för dyra allihopa.
Ja, och den är väldigt liten också.
Men alltså, såg du vad den nya Legion Go 2 låg på?
Nej.
Legion Go 2 börjar på 13 000 kronor.
Ja, nej, det är för dyrt.
Och den är inte sjukt mycket starkare än en Steam Deck. Den är starkare och mer kompetent, men den liksom inte dubbelt så bra. Prestandamässigt.
Nej, vad kostade min Steam Deck? 7 kanske.
Och 7 och 5 låg min OLED 1 terabytes variant på.
Ja, men då var nog min lite billigare.
Ja.
För jag
tog den maxade varianten.
Mm. Ja, min var nog lite billigare då. Men det var ändå så här. Det är för dyrt för att ha liksom 13 000 för en dedikerad liksom grej som spelar spel, känns för mycket.
Ja, och Xbox-varianten ryktas bli dyr också. Och det är liksom bara, fan...
Men det är det jag tänker också, att deras nästa liksom då, konsol eller vad fan det nu är, kommer vara svindyr.
Mm. Och nu förstår jag att Valve har råd att sälja den billigare. För att de tjänar in det på alla som köper spel på Steam med den.
Ja.
Men, och det har ju inte Asus eller Lenovo. De har ju inga store som går igenom dem. Så då är ju frågan, okej, kommer Microsoft att göra någonting åt Asus med Xbox-varianten, eller kommer det vara att priserna rusar iväg och blir onödigt dyra? För de ska inte vara så här dyra. Då kan man lika gärna köpa en laptop när de är i de priserna.
Ja, eller en desktop.
Ja, exakt. Det, eller en desktop.
Ja. Ja, nej. Jag minns det, vad kostade min DS när jag köpte den första gången? 1500 spänn.
Mm.
Nu är det jävla skillnad på en DS och liksom de handhållar konsoler varje dag, men ändå. Det är liksom,
ja, PlayStation Vita var ju en dyr konsol och den låg på 2,5 om jag inte minns fel.
Jag tror 3DS kostade 3.
Ja, den sänkte de ju sen för att ingen köpte den.
Ja, Eller inte tillräckligt många köpte den.
Ja, nej, den var för dyr när den kom.
Mm. Och väldigt få spel till den också dessutom.
Oh ja.
Ja, så kan det vara. Innan vi slutar, jag vill bara prata om Shinobi för att jag har väntat på flera veckor. som nu är en månad gammalt. Så jag har ju spelat Shinobi Art of Vengeance som är liksom första spelet i Shinobi-serien på sedan 90-talet, tror jag. Och gjort av Lizard Cube som har gjort Streets of Rage 4 och Wonderboy remaken, tror jag. Jag vet inte om de gjorde också några nya spel i Wonderboy-serien, men de har liksom gjort flera stycken av de här 2D liksom revivals, så att säga. Och det är riktigt bra. Alltså det, jag gillar det verkligen väldigt mycket. Jag klarade det igår, så jag spelade lite från och till under månaden som gått. Och det är liksom, det har vissa konstiga beslut som inte riktigt funkar, i alla fall i början i spelet. Och det är liksom där, som vi jämförde till exempel Ninja Gaiden Ragebound som kom ut tidigare i år, som liksom så här, där är det väldigt så här banspecifikt. Liksom du har banor som du spelar på och det liksom handlar egentligen om att bemästra stridssystemet för att typ ta ut fienden så fort som möjligt. Och här är det liksom, du har väldigt stora banor här, men de är också lite så här Metroidvania-stuk i dem. Utan att faktiskt vara ett Metroidvania. Så att du har typ, ja det är väl typ en kanske en 12 banor eller någonting sånt. Och det finns liksom lite olika vägar att ta på dem. Och speciellt tidigt i spelet så är det så att du har ju inte alla förmågor för att kunna se allt i banorna. Och det blir lite så här frustrerande och sånt, för att då, så här, då måste man gå tillbaks till dem och det är liksom, du kan komma till stället så här kommer jag inte vidare just nu. Och i ett Metroidvania så är inte det någon konstighet att du måste gå tillbaks någonstans, för då är det bara att gå åt någon annat håll. Men när det just handlar om banor som har liksom ett början och ett slut, så blir det mer irriterande. För så fort du har låst upp alla förmågor så blir spelet mycket roligare. Då är det liksom så här, ja men vad bra, då kan jag 100% den här banan redan innan liksom jag är klar med den om jag vill. Så att det är lite synd. Men annars är det ju liksom verkligen skitkul. Det känns lite som ett så här action-betonat Mark of the Ninja. Det är liksom inte ett ställspel, men du liksom, du låser upp kombos, du gör liksom olika attacker och du liksom får liksom länka ihop dem på ett helt annat sätt. Så att det är liksom också lite mer så här Prince of Persia The Lost Crown. Liksom att du får lära dig systemet och du får göra de olika kombona och du kan behöva använda olika kombos beroende på vilken fiende du möter och sånt. Och det finns en rad olika fiender som har sköldar och de gör vissa olika attacker som du inte kan undvika och du kan parera och allt möjligt sånt. Så att det känns väldigt, väldigt bra att spela också. Så att jag rekommenderar det starkt. Alltså det, jag tror att Oliver, du hade säkert gillat det jättemycket. Du hade säkert också gillat Adam.
Säkerligen.
Så att det är verkligen superbra. Sen är det ju lite så här typ med de här plattformsspelen som blir lite svåra emellanåt, för det finns typ så här vissa challenge room här, så att liksom det kan finnas svårare plattformsutmaningar som gör att du verkligen, det pressar liksom hela plattformandet till sin bristningsgräns. Och det är då man också märker problemen med så här, att nu har ni gjort banan lite för svår mot vad spelet riktigt klarar av att hantera. Och det här är en grej som Silksong också har, det är automatisk clamber när du kommer till en kant. Och det är många gånger jag har dött för att gubben bara säger, jag behöver sitta på kanten på den här stenen nu, men jag är lite för långt upp, så han klättrar upp istället rätt till en spik och dör. Och på många av de här challenge-bitarna, om du liksom blir träffad, om du tar minsta lilla skada, så får du börja om. Och det blev väldigt irriterande fort. Det är så här, okej, jag behöver dasha till den här sidan, hålla tag i väggen, men det är spikar ovanför, så att om jag liksom är lite för långt upp så kommer jag dö. Och samtidigt som du har typ en eldvägg som jagar dig, så är det också bråttom. Så att där var det många så här hårtussar som man ville bara slita av sig. Alltså, fy fan vad svårt det kunde vara emellanåt. Men det är ett riktigt bra spel.
Nice.
Någon gång. Jag vill spela mer side-scrollers. Jag har blivit dålig med det på de senare åren.
Ja, side-scrollers är jävligt roligt också, för att de det här, risken när man gör 3D-spel nu för tiden är att man försöker göra lite väl mycket. Medan side-scroller säger såhär, okej, det här är spelet, det här är de mekaniken du har, enjoy typ. Och det är ganska skönt att spela någonting som är lite mer simpelt. Eller ja, simpelt. Det är liksom inte lika, försöker inte vara lika omfattande. Som typ, ja men skräckexemplet från i år, det är Assassin's Creed Shadows. Det är liksom så att det gör inte mer än typ vad Shinobi gör, känns det som. Men det är bara det liksom uttänt på 60 timmar snarare än liksom 20.
Alltså jag är så irriterad. Varenda gång jag tänker, okej, nu ska jag försöka spela ut Shadows. Så bara, åh nej, det tar aldrig slut. Det är bara mer och mer.
Ja, och det är ju bara mer av samma. Det är det som är problemet.
Ja, jag ville bara gå dit och nu är en till ring att fylla. Nej!
Ja, gud. Nej, men det där var ju verkligen. Alla är likadana. Och så... Oh. Jag kan ge mig ett linjärt... Kolla på Assassin's Creed 2 och ge mig ett sånt Assassin's Creed.
Ja. Alltså, jag stör mig på alla remakes och remasters. Men jag känner faktiskt bara... Oh. Jag ser faktiskt fram emot när vi får den dagen Ubisoft faktiskt släpper den här jäkla Black Flag remastern.
Åh, Adam, då har jag... Det har kommit nya rykten i den remaken. Nu ska du få höra. De har gått in för att det... De har gjort om spelet till den grad så att det tar mer inspiration från RPG-spelen av Assassin's Creed än faktiskt Black Flag. Så att Edward numera har gearscore och grejer. Plus att striderna ska vara omgjorda så att de är mer som från Origins och framåt snarare än att det är som var på Assassin's Creed-tiden när Black Flag kom.
Det var inte det jag ville höra!
Jag hade inte tänkt att köra en remake av Black Flag överhuvudtaget redan från början, för att liksom det känns så att jag är inte intresserad av att spela det spelet igen.
Alltså jag har inte spelat på så länge, men hade det varit billigt nog och bara okej, 4K60 körs på en brödrost, absolut. Men nu är jag inte ett dugg intresserad.
Nej, så att de tar liksom Black Flag och, om ryktena stämmer så ska Black Flag liksom bli mer som RPG-spelen med liksom att du har gear och det ska bytas ut och det är så, ja.
När vi skickar Satya Nadella till månen skickar vi med Yves Guillemot också.
Ja, den är Ubisoft som tog beslut om att det ska vara spelarstory som spelar roll och inte narrativ. Den kan vi skicka med. För att det är sedan dess jag tycker serien har blivit sämre. Mycket sämre. De borde ha slutat göra Assassin's Creed för länge sedan och gjort andra grejer. Det är egentligen det de borde ha gjort.
Ja. Oh ja. Jag minns när Ubisoft gjorde intressanta spel.
Mm. Och de satte sig i skiten när de satte sina kort på typ tre serier som säljer mindre och mindre och blir dyrare och dyrare.
Mm.
Och det är därför Epic typ började göra Fortnite och grejer. De bara, vi kan inte göra ett till Gears som kostar mer att göra men det typ säljer lika mycket.
Men de hade ju inte behövt lägga ner Unreal Tournament. Jag såg fram emot det.
Jag kommer inte ihåg att de hade utannonserat Unreal Tournament.
Det var typ early access på PC. Men sen när Fortnite tog av så sa de bara, nej, fuck this shit.
Ja, det är egentligen inte så konstigt.
Jag älskar Unreal.
Jag bara spelar Unreal Tournament 3.
Unreal Tournament 2004 var kickass.
Mm. Säkert. Ja, ja. Men det var allt vi hade för idag. Så ni vet vart ni hittar oss. Kommentera på Spotify, Instagram, loading.se eller mejla till kontakt@spelsnack.com så får vi helt enkelt... Det är kul när vi hör av er helt enkelt. Så är det.
Ja.
Så hörs vi igen nästa vecka.
Hej då!
Säger vi hej då!
Hej då!